Martin,
Ja.
har du tänkt på en sak?
Det vet jag inte.
Jo, men så bra det är att vi har den här podden så att folk kan lyssna och känna igen sig och känna identifikation. För det finns ju ganska många krångliga familjeförhållanden där ute.
Ja, absolut.
Lyssna på den här till exempel. Jag blev förälskad i en änka som hade en vuxen dotter. Jag gifte mig med änkan och strax därefter gifte sig min far med min bonusdotter. Då blev min fru och jag svärföräldrar till min far. Efter en tid fick min bonusmamma, alltså min frus dotter, en son. Den pojken blev naturligtvis min bror, eftersom han är min fars son. Men han är också son till min frus dotter och därför blir min fru pojkens mormor och jag blir morfar till min bror. Så fick min fru och jag en son, som blir min fars svåger. Min sons stora syster är ju även hans farmor, eftersom min far är hans farfar. Min far är alltså mitt barns svåger, eftersom hans syster är min fars fru. Jag är alltså bror till min egen son, min son är min farmors brorson och jag är farfar till mig själv. Jag är bror till min far och samtidigt både son och far till honom. Min fru är min bonusmamma, mor, svägerska och bonusdotter. Jag är far och son till mig själv.
Oj, oj, oj. Det där lät besvärligt.
Men också härligt. Don't tell me that your life is dull and gray. My only answer is hey, 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 hey. Let's go crazy in the wild. And if by chance we make a child, that just means that we're alive and healthy.
Hej och välkomna till avsnitt 143 av Bonuspappan och
Plusmamman, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg med omnejd.
Your friendly neighborhood newspaper, som du också kan läsa på webben www.hn.se.
Mm, där är det ju alltid öppet så att säga. Det har varit lite översvämningar här nere i Halland. Som jag ska läsa mer om sen.
Jaha, oj då. Ja, vi har ju haft det så fint och bra i Kroatien / Montenegro / Bosnien. Så vi visste inte att det var så här ruskigt väder som det är här hemma i Sverige.
Nej, och i veckans podd så har vi inte en gäst, men vi har ett diskussionsämne.
Och diskussionsämnet den här veckan kommer att handla om att man har olika känslor för olika barn, kan man väl säga. Egentligen då kanske mest diskussionen om att man känner olika för biologiska barn och för bonusbarn.
Det är inte så att man gillar korta barn mer eller mörkhåriga barn mer eller så?
Nej, men det är ju sådär som att jag gillar ju ett av mina barn mer än de andra. Jag tänker inte avslöja vem, jag tänker bara liksom hetsa dem emot varandra att en av er är favoriten.
Ja, just det. Och det är inte säkert att de lyssnar på podden så att de kanske aldrig får reda på det.
Nej, så är det.
Veckan som har gått har ju alltså mestadels tillbringats utomlands.
Utomhus, i solen.
Ja, det också. Vi hade ju väldigt tur med vädret. Jag tror det skulle vara 13 grader i snitt i februari normalt i forna Jugoslavien. Men vi hade nog 18 i skuggan.
Ja, som tur är så är det ju sån här global warming så att väderleken är ju inte som den var en gång i tiden. Och det kommer vi alla tycka är jätteskönt ett tag innan vi sakta kommer att stekas eller dränkas. Det är vilket som ifall inlandsisen smälter och dränker oss allihopa. Eller om vi liksom steks för att solen går igenom det här icke-befintliga ozonlagret som en gång fanns där uppe.
Mm, jag läste någonting om det, att det hade blivit meteorologisk vår. Så det hade blivit direkt från höst till vår utan att ha varit vinter i år i Halland.
Ja, vinter är ju att det är 5 dagar med 0 gradigt.
Ja, just det.
Och det har det inte varit.
Nej,
det är grad ska det vara då.
Ja, just det. Det är lite konstigt. 2020, ingen vinter.
Ja, eller 2019.
Mm. Och apropå värme så är jag lite extra varm. Jag tror jag har 38,7 just nu.
Mm, han har en man cold. Ja. Fast jag tror faktiskt att det är en woman cold för att du har lite feber.
Ja, jag har ju bevis för att jag har feber, inte bara en känsla. Men sånt i livet, podden måste ändå spelas in.
Ja, i San Martin maner så har han ju inte bara en febertermometer utan han har typ 3 bara för att överbevisa mig att han har feber.
Jag har 2 olika som jag har testat lite och de visade nästan exakt lika så att nu kör jag bara på en.
Mm. Men det är ett bevis för att ingenting stoppar podden, inte ens en mansförkylning.
Och inte ens att vi är på ett hotell i Montenegro till exempel.
Jag tänkte, nu är vi inte det, men du menar att vi var det då? Alltså, mm. Vi sände ut hela 3 avsnitt fast att vi inte var på hemmaplan kan man säga.
Tycker jag var duktigt.
Ja. Veckan har ju bestått mycket av kyrkor och höga berg och djupa dalar.
Ja, vi har ju varit i historien lite grann så, bak till 300-talet till och med.
Och plötsligt förvandlades Martin till en liten katolsk tant och tyckte att det var underbart härligt att rusa in i alla kyrkor han kunde hitta.
Ja, men jag ville fota lite och uppleva den kulturen. Jag är ju aldrig i kyrkor eller moskéer eller någonting sånt där hemma i Sverige.
Jag tror att det var efter vi besökte Mirakelberget som det hände någonting. Du är nog på väg in i någon slags katolicismering.
Det var ju i Medjugorje i Bosnien-Herzegovina där sex ungdomar hade sett Madonnan, alltså Jesu moder, uppe på ett berg.
Ja.
Och sen dess så kommer det 1 miljon katolska pilgrimer varje år dit.
Det var ingen som ifrågasatte ifall de hade rökt på eller festat lite eller sådär.
Nej, det kanske...
Käkat svamp.
Var ett test liksom att de började säga det och sen så kunde de inte backa när väl alla hängde på så. Men å andra sidan har det ju blivit en enorm turistindustri av det.
Ja, och jag tror att påven har godkänt det också. Det är ju inte så att man bara kan säga hej, jag har sett Jungfru Maria och så blir det en vallfärdsort, utan man måste få det godkänt från påven, och det blev det nu för något år sedan, tror jag.
Ja, just det. Länge var det väl lite mer inofficiellt sådär.
Men det är en smart affärsidé också.
Ja, vi hade ju en liten egen idé att vi skulle starta en folkrörelse.
Ja, jag tänkte där i Medjugorje så sålde de ju väldigt mycket radband och väldigt mycket så här... katolska kläder och Madonna-bilder och sådär. Så jag tänkte, ifall vi då skulle starta här i Varberg att någonting är spännande här, vad skulle vi sälja för någonting då?
Jag vet inte, det kommer ju inte riktigt att flyga med det. Och något inom sport och sådär är också upptaget. Men någon form av mirakel tror jag ändå kan funka. Men det får ju vara lite mer...
Kan vi ta att Bockstensmannen kommer till liv?
Det gör han ju faktiskt i... årets filosofspex i Göteborg.
Det är sant.
Mm. Vi får se vad vi hittar på.
Och då kan man sälja så här röda, krulliga peruker och sådana schyssta snabeltofflor och toppluvor och sånt, ja, just det, som han hade på sig.
Mm. Det skulle ju kunna vara då att om man nuddar Bockstensmannen så får man tur och kärlek och lite sånt där. Då skulle det ju komma ännu fler människor till museet som är på Varbergs fästning.
Eller så blir man pålad i en mosse.
Just det, det är risken.
Ja, den här veckan är ju snart slut. Vi kom ju hem igår efter en ganska intensiv först semester och sen så mellanlandade vi hos mina svärföräldrar, alltså dina föräldrar, och spenderade en natt där och gjorde en intervju med Monica Robertson.
Ja, just det, som var gift med Alf Robertson, den kända vis- och country-sångaren.
Och knappt hade vi kommit hem här förrän vi även hade ett besök från Nathalie Eneke och lilla Elton plus Eltons farmor.
Ja, just det. Det handlade ju om hennes bonusfamilj och hennes uppväxt med en bonuspappa eftersom hennes biologiska pappa fick ett längre fängelsestraff när hon var ganska liten.
Mm. Så vi har ju nästan inte hunnit landa än, men en sak som jag gjorde under resan var ju att jag tog bort mjöl, socker, pasta, potatis, ris, godis, glass, allt sånt ur min kost.
En liten sockerdetox.
Ja, lite grann, men jag hade ju frukt fortfarande. Så nästa vecka så tänkte jag mig på att ta bort frukten också.
Mm-hmm.
Och köra det som så populärt nu för tiden kallas för ketosdieten. Och det är ju när man nästan stryper kolhydraterna helt och bara kör på proteiner och fett. Men det ska inte vara vilket fett som helst. Det ska gärna vara lite bra fett som avokado, kokos, olivolja, fet fisk och så vidare. Och vill man hänga med på det så kan man ju gå in på min Instagram där man kan se mina recept och vad jag äter ganska utförligt. För jag tänkte den här gången, det var så många som frågade förra gången jag körde. Så nu har jag skrivit ner exakt vad jag kommer att äta och även lite recept och inköpslistor och sånt. Så kolla gärna in på min Instagram plusmamman.
Och jag får se vad jag gör. Jag tror att jag och barnen kanske kommer äta mer vanlig mat. Men det är ju alltid så där att det kan vara skönt att testa och dra ner lite på kolhydraterna. Jag tror att alla kan må bra av det faktiskt.
Ja. Då är det väl dags för en liten diskussion kanske.
Mm. Och då handlar det ju om att man kan ha olika känslor för sina bonusbarn och sina biologiska barn, och det kan ju ge en del ångest just om man verkligen vill älska sina bonusbarn och att man känner att det är annorlunda. Så det kommer ni få höra lite mer om nu. Jag tänkte att vi skulle kunna börja med ett anonymt inlägg som vi har fått till Bonusfamiljernas diskussionsgrupp på Facebook. Vad tror du om det?
Ja, och jag har ju självklart frågat ifall det är okej att vi använder brevet som underlag i den här diskussionen.
Ja, just det. Du vet vem den personen är. Men det vet faktiskt inte ens jag.
Nej, jag har en del hemligheter för dig.
Så här låter det i alla fall. Jag och min sambo har en bonusfamilj på heltid. Vi har båda barn sedan tidigare. Inget av barnen träffar sin andra förälder mer än då och då, några timmar åt gången. Det gör att jag känner ett enormt krav, mitt eget krav, på att om det ska bli bra för barnen måste vi verkligen försöka vara som en familj och inte ha olika uppfostran och dela upp oss. Den delen går ganska bra, även om vi har mycket att jobba på kvar. Däremot brottas jag med enorma skuldkänslor för att jag inte lyckas känna mycket för bonusarna. Och jag känner mig så otroligt dålig för att jag inser att de växer upp med en bonusmamma som är mer som deras egen mamma eftersom vi bor ihop på heltid. Men att jag inte riktigt förmår att ge dem den innersta moderskärleken som jag känner för mina barn. Jag är så rädd att det ska skada dem psykiskt i form av dålig självkänsla och så vidare. Min sambo känner säkerligen inte samma för mina barn som för sina egna. Men jag har ändå krav på mig själv att jag borde kunna göra det. Jag är dessutom övertänkande, så i varje situation där jag interagerar med barnen ställer jag mig frågan om jag skulle ha exakt det tonfallet när bonus tjatar som något av mina egna. Om jag skulle sagt ifrån åt samma sak som ett eget barn. Om jag läser godnattsaga med bonus på samma trevliga sätt som ett eget barn och så vidare. Det handlar inte om att jag vill ge upp det här livet ihop. Men jag kvävs av mitt dåliga samvete som gör sig påmint flera gånger om dagen.
Då vill jag rent spontant säga att bara att hon skriver det här brevet och att hon funderar och tänker, så tycker jag att hon är på rätt väg. Och det dåliga samvetet tycker jag att hon kan skrynkla ner någonstans långt ner i en soppåse, för att dåligt samvete har sällan gjort bra saker hos människor. Och jag tycker inte att hon ska ha något dåligt samvete, för hon gör sitt bästa och man kan inte göra mer än sitt bästa. Och vi har ju pratat med ganska många människor nu och det är ju enormt vanligt att man känner olika för sina bonusbarn och för sina egna biologiska barn. Och dessutom att man faktiskt kan känna olika för sina egna olika barn. Eftersom barn är ju inte en sak som är exakt likadan, utan det är en människa och människor har olika egenskaper och olika beteenden som gör att man tycker och känner och reagerar på olika sätt utifrån också vad man själv har med sig för bagage. Så triggas man ju på olika sätt. Ett barn kan ju vara väldigt enerverande för någon, medan en annan kan bara skratta och tycka att det är roligt. Jag menar, jag minns stunder då jag tyckte att mina barn var helt uppåt väggarna och bara var överallt, medan någon annan säger, men gud vilka härliga livliga barn du har. Så att det är också dagsformen som gör hur man orkar med. Och jag tror att barn som växer upp, så länge man är öppen och ärlig och pratar med de här barnen att de har en annan förälder till exempel, även om de då kanske inte umgås med den föräldern av anledningen som vi inte vet just nu, så tror jag att de vet skillnaden, att jag har en mamma eller en pappa eller vad det nu är som är min mamma eller pappa. Det är ju inte som en adoption. En adoption blir ju på ett annorlunda sätt. Då finns det ingen annan förälder med i bilden på samma sätt i alla fall. Så att jag tycker absolut att hon gör rätt när hon tänker och funderar som hon skriver, att skulle jag ha reagerat så här ifall det var mitt bonusbarn eller mitt biologiska barn. För det är alltid bra att reflektera över sina beteenden. Det är helt så, men just att hon mår dåligt och känner dåligt samvete, det tycker jag inte hon ska ha.
Och för 2 veckor sedan i avsnitt 141 så pratade vi ju lite om hur det kan vara när en förälder flyttar långt bort. Då kan barnen bli heltidsboende mer eller mindre, och så kommer det bli för oss. Och där pratar vi lite om hur mitt bonusföräldraskap, får man väl kalla det, om det kommer att förändras något av att Helle bor här på heltid. Och vi pratade även lite om din tidigare bonusson, som vi kallar plusson. Att vi kanske kommer ha honom boende här lite om det blir ett glapp innan hans mamma flyttar ner och så. Finns det något annat du vill säga om den relationen? För du har ju haft både biologiska barn och bonusbarn samtidigt, medan jag bara har haft bonusbarn.
Mm. Jo, men jag tycker kanske att det blir så att man på något sätt blir strängare mot sina egna barn, för att man har en viss jargong och en viss kärleksgaranti på något sätt. Alltså, mina barn går inte sönder om jag som säger till dem hårt, eller man ska inte skrika och hålla på med sina egna barn heller, men ni vet hur det är, man liksom höjer rösten någon gång. Och de klarar det. Medan jag kanske inte till mitt bonusbarn kan rya loss liksom, för då har vi inte det kapitalet än, kanske eventuellt. Och så minns jag att det var, att det blev att jag sa till mina egna barn mycket mer än mitt bonusbarn, vilket gjorde en obalans redan där. Och jag kan ju säga att nu har jag ju en stor kärlek till mitt bonusbarn, eller mitt före detta bonusbarn, men det var ju ingenting som kom bara så där direkt när vi träffades, utan det har ju fått växa fram. Vi har ju känt varandra många år nu. Men det är ju också så att det är en speciell kärlek. Det är inte samma sorts kärlek som jag har till mina barn. Och sen så har inte jag samma sorts kärlek till alla barnen. Utan jag tycker inte man behöver värdera det. Det är ju ungefär som att fråga, vem tycker du bäst om, din mamma eller din pappa? Frågar man ett barn. Det är ju också en omöjlig fråga. Utan man har liksom olika sorters kärlek, men det ena är inte finare eller fulare eller så.
Det var lite så jag tänkte också när jag läste det här inlägget, att det är en annan kärlek som man har till sin partner, och en kärlek har man då till sina föräldrar och en annan kärlek till sina syskon. Och ingen av de kärlekarna behöver man ju jämföra och värdera och tycka är finare eller så. Sen så tycker jag att personen som har skrivit det här inlägget inte ska vara orolig över det här med psykiska skador, att ett tonfall eller om man är annorlunda fysiskt mot bonusbarnen än de biologiska barnen. Jag tror absolut inte att det kan vara någon fara på lång sikt. Barn är ju fantastiska och kan utvecklas till underbara, omtänksamma vuxna, trots att de kan ha levt i lite otrygga hem och haft stökiga perioder och så. Sen tycker jag ambitionen är väldigt fin. Så jag kan säga att du ska vara stolt över din inställning, att du försöker ge alla barnen bästa möjliga uppväxt. Det är alltid målet, tycker jag. Sen så får man helt enkelt då acceptera att känslorna skiljer sig åt, men även att känslorna ändras under åren. Och det kan vara så att bonusbarnen, lite som för dig, att det kommer närmare om 5-10 år. Man kanske till och med har högre krav då och blir mer besviken på sina biologiska barn. Och möjligtvis kanske ett bonusbarn kommer och berättar om någon jobbig situation hellre till en bonusförälder. För att då är man liksom ett steg utanför. Det är lite friare cirkel och man kanske lättare blir förlåten om man då har hamnat i trubbel på något sätt. Sen så tycker jag ju att du ska prata med din man också om hur han upplever de här känslorna. Och precis så som du tror så kanske han känner likadant, och då kan ni stötta varandra.
Jag tänkte på det här också, var det du som nämnde det här med det fysiska?
Mm.
Och det kan ju vara en skillnad att man inte har den närheten med ett bonusbarn, i alla fall i början, som man har med sitt eget barn. Jag menar, jag och Helle, vi kan ju sova liksom ihopknutna med varandra med en fot i munnen på någon eller så. Men jag minns hur jag gjorde med min bonusson, och det var att han älskade när man kittlade honom. Så jag brukade liksom och busade, han tyckte det var jättemysigt. Och han var ju 2,5 när jag träffade honom. Så även om jag liksom inte pussade och gosade på honom på samma sätt, så försökte jag ändå få in det här fysiska. Så då vi kittlades och busades och brottades lite. Och då på något sätt så fick vi ju en slags närhet. Och nu för tiden så kan jag ju absolut krama honom. När, däremot kan jag inte pussa honom och det gör jag inte med min egen son heller längre. De är stora tonårspojkar nu, då får man inte visa sån affektion öppet. Det kanske kommer tillbaka sen. Jag tror det blir att de kanske snarare pussar mig i pannan än tvärtom.
Nej, men så är det ju. Det beror ju lite på hur gamla barnen är när man träffar dem första gången, tror jag. Hur nära man tycker det är bekvämt att vara.
Mm. Vi har ju kört det här med gruppkram i våran familj. Mm. Eftersom vi har ju, alltså det är ju så med olika människor har ju olika integritet och fysisk närhetsmotstånd, håller jag på att säga. Och då kan en gruppkram vara ganska avväpnande och också lite lättsammare än att man ska bara kramas två och två.
Ja, men det håller jag med om.
Jag tänker också att så länge man, det var ju du som sa att hon har en ambition, alltså så länge man reflekterar över att man vill göra saker på ett bättre sätt och man tänker att hur kan jag göra det här bättre, så är man ändå en good enough parent.
Man kanske inte ska sikta på att bli världens bästa.
Men jag tror man är världens bästa.
Ja.
Man är liksom så bra man kan vara. Och är man autentisk, som jag brukar säga, är man den man är och inte försöker låtsas att vara någon annan, då är man den bästa varianten av sig själv.
Mm. Men det är nog så jag har tänkt också, att det skulle vara konstigt om jag inte visade några mindre bra sidor. För förr eller senare kommer ju det fram. Det finns mycket som jag inte är bra på, att städa och laga mat och sådär. Och så finns det annat som jag är bättre på. Och jag tror att mina bonusbarn har fått se hela mig. De har inte fått se mig arg så mycket. För det blir jag ju sällan. Men jag tror ändå jag har varit mig själv från början.
Det är en bra utgångspunkt att försöka vara så nära sig själv som möjligt.
Sen kom det ett svar på det här inlägget i bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Och det var ett svar som vi gillade väldigt mycket och som vi får läsa upp. Och det var från Malin Eberg.
Ja, vi fick även nämna hennes namn. Ska ju nämnas också.
Ja, hon skriver så här. Vilket stort hjärta du har. Att du vill finnas där lika mycket för din mans barn också. Klappa dig själv på axeln för det. Det är helt naturligt, tänker jag, att man känner olika sorters kärlek för sina egna barn jämfört med sin partners. Jag älskar mina två egna barn mer än min partners tre barn. Och min partner älskar sina mer än mina, och det känns helt okej. Jag ska och behöver inte bli en mamma till hans barn, utan jag vill snarare vara en viktig vuxen i deras liv. Bara det är så mycket mer än vad många barn har. Och även om dina bonusbarn inte har en mamma som är jättenärvarande i deras liv, så kan du inte fylla den rollen ändå. Du får göra det du kan orka med. Det räcker bra. Om de barnen senare i livet kommer att uttrycka sorg över att deras biologiska mamma inte har funnits där som de hade velat, så kan du stötta dem i det och ge dem perspektiv genom att ge dem en annan vuxens tankar som den viktiga vuxna du är i deras liv. Mina barn brukar tycka att jag är hårdare mot dem än mot min partners barn. Men de ser inte lika tydligt att jag också är mer kärleksfull med dem. Jag känner ju dem på ett annat sätt än bonuserna. Med bonuserna måste jag ta lite i taget, närma mig dem i en lagom takt av respekt mot dem, men även mot mig själv. Rätt som det är så får jag en spontan kram av något av bonuserna och då jublar jag inombords. Av min partners tre barn har jag också fått acceptera att jag känner olika starkt för dem. Eftersom de, och även jag såklart, har olika personligheter, olika bagage, så blir ju kemin olika mellan oss. Sen är det jobbigt att känna att man inte tycker lika mycket om dem allihop. Men jag tänker dels att det kommer med tiden och dels att det är okej så länge jag är snäll mot alla och försöker behandla dem jämlikt. Jag är den vuxna i den relationen och jag behöver ta det ansvaret.
Ja, det var ju mycket klokt i det svaret och det var ju precis som jag sa där, att hon hade också känt det här att hon var strängare mot sina egna barn än mot sina bonusar. Så att det är nog ganska vanligt det också. Och att det får ta tid att låta känslorna komma. Och att man kan ha olika känslor för olika bonusbarn var ju också en spännande variant där. Jag sa att man kan ha olika känslor för sina egna barn. Och då menar jag inte att jag tycker mer eller mindre om mina barn, utan att jag tycker om olika saker hos mina olika barn. så är det att jag gillar er alla. Även om de ibland försöker få mig att säga så här, ja men vem av oss tycker du bäst om? Jag brukar inte svara på den frågan.
Nej, det ska man inte göra.
Men det är ju ett av barnen jag tycker mer om. Nej, skoja. Så är det faktiskt inte. Jag älskar er allihopa på olika sätt för att ni är olika människor och så får det vara.
Men du älskar dem mer än mig?
Absolut. Mm-hmm. Du åker ut först, helt klart.
Nej, men det vet jag. Det visste jag sedan första början.
Ja, så är det.
Mm-hmm.
Men det är inte fulare för det. Min kärlek till dig alltså.
Nej, det vet jag. Det är en annan kärlek.
Ja, det hoppas jag. Det hade varit läskigt annars.
Sen skrev faktiskt Malin Eberg några rader direkt till oss.
Direkt till dig kanske?
Jag ser det som att det var till podden. Och då skrev hon så här. Sen har någon i er podd sagt så klokt också att om man har svårt att tycka om ett eller flera bonusbarn så kan man försöka hitta något om än så litet som man tycker om med det barnet. Och så fokuserar man på det och liksom letar efter sin egen omtanke inuti sig själv. Sen kommer omtanken mer och mer. Så har det varit för mig. Det känns ju lite som Kai Pollack tycker jag.
Det är absolut Kai Pollack.
Ja.
Min guru, min ledstjärna och vän.
Mm. Som jag också uppskattar. Jag har inte läst ut boken Att välja glädje, men jag har varit på en föreläsning och jag har börjat läsa i boken.
Mm, och jag har ju valt glädje.
Mm.
Jag har valt dig. Du är glädjen i mitt liv. Men nu fortsätter du att läsa brevet.
Ja, Malin skriver så här. Även att tänka att barnen gör så gott de bara kan, hur de än beter sig. Jag har fått mycket tröst i att läsa Jesper Juhls bok Ditt kompetenta barn. Även om de beter sig störigt så finns det en anledning till det, så att säga. Och det är den anledningen som man får försöka hitta. För där är nyckeln till att förstå barnet och därefter kunna närma sig det. En annan devis som jag lever efter i mitt bonusliv är att låta det ta tid. Ni brukar väl säga att man får räkna med att det tar cirka 6-8 år för relationerna i en bonusfamilj att sätta sig. Det är ju experten Stina Pettersson på Familjeträdet som har lärt oss det.
Ja, men sa inte även Moa Hängren det?
Ja, just det. Det är nog en allmän sanning kan vi säga då.
Precis, den magiska 7-årsgränsen.
Mm.
6-8 år. 7 år. Inte 68 år, för det hade varit jobbigt ifall det skulle ta 68 år innan en bonusfamilj kändes behaglig.
Mm. Och det har varit en tröst för Malin när det har känts motigt. Sen så tänkte hon även på när hon läste inlägget att man som bonusfamilj inte behöver sträva efter att bli en kärnfamilj, utan att man istället kan hedra och ta vara på de olika delarna i familjen. Vi gör ofta saker var för sig. Min pojkvän och hans barn åker iväg på något och så gör jag och mina barn något. Och sen gör vi något ihop. Skapar gemensamma minnen. Det är helt underbart att ha fått en extra familj genom min pojkvän och hans barn. Men det är också underbart att vara i vår egna lilla familj med bara jag och mina barn. En riktig jäkla bonus i livet. Och sen avslutar hon och sa, läs gärna upp att jag gillar er podd. Hon skrev så här. Er podd har varit så himla viktig för mig i min process. Det är 3 år sedan nu som jag började träffa min partners barn. Helt ovärderligt stort tack.
Åh, varsågod.
Ja, det blev vi ju jätteglada att höra, för podden har varit väldigt, väldigt viktig för oss också.
Jag tänker att det faktiskt är viktigt att starta krig mot andra bonusfamiljer. Var det inte jag som sa det en gång i tiden?
Ja, just det. Det hade vi som...
Men med det menar jag att när det väl ställs på sin spets, att om man är någonstans i ett annat sammanhang, då blir liksom de som man känner mest blir ens närmaste allierade. Så att ifall man tar med sig sitt bonusbarn och så går man ut i världen tillsammans med det och möter andra människor, då är man plötsligt en mycket större enhet än ifall man är hemma. Och jämför det med hur man känner för sina biologiska barn.
Mm. Nej, men det är väl härligt att bonusbarn försvarar varandra på samma sätt som syskon och halvsyskon och ja, vilken relation man än har.
Ja, men jag menar, diskussionen var ju varför älskar jag inte mitt bonusbarn lika mycket som jag älskar mina biologiska barn. Men om man då tar bort just den saken, så är det ju så att jag älskar mitt bonusbarn mer än jag älskar alla andra barn i världen.
Ja, just det.
Och det är ganska många.
Mm.
Så det är ju inte så att det är fyskam.
Nej, väldigt högt upp på topplistan kan man säga.
Ja, så att Kevin är topp 5 av alla miljarder barn i hela världen.
Mm.
Det är
ju
coolt.
Och jag känner ju mig som topp 2 av mina bonusbarns pappor. Det tycker jag är rätt bra.
Du är topp 5 bland männen i mitt liv. Sen säger jag inte vilken plats du har.
Nej, av, kan du
men du
även
är
liksom räkna,
på topp 5.
Du kan även räkna din pappa och din bror och sånt då?
Ja, precis.
Ja, men då är jag väldigt nöjd med topp 5.
Lycke är ju mannen i mitt liv.
Mm,
och sen så får ju Kevin få vara 2 då. Och sen är det ju Leif.
Min pappa?
Min svärfar.
Ja, just det. Ja. Han är fantastisk.
Han är nummer 3.
Han fyller ju år idag när podden släpps 25 februari.
Precis, grattis Leif. Men du har inte lyssnat i fatten så att du kommer nog inte lyssna på det här avsnittet just idag den 25 februari.
Men man vet aldrig. Plötsligt blixtrar de till, mina föräldrar.
Ja.
Sen vill jag bara avsluta med att säga att vi har ju pratat mycket om våran egen metod, den som vi kallar som om. Och den går ju faktiskt ut lite på att vi vill leva som en kärnfamilj, trots att alla experter och även Malin säger att man behöver inte sträva efter det.
Jag tänker precis säga, den går också ut på att vara helt emot allting som alla andra säger ska vara bra för världen. Och det är inte så att det ena behöver utesluta det andra. Jag tänker att man måste hitta sin väg, och våran väg har varit att vi kör som om, som att vi är en familj. Men då menar jag kanske inte att vi ska vara just en kärnfamilj eller att vi ska efterlikna, utan vi är våran familj. Alltså vi är våran familj.
Mm. Sen så känns det också som att vi har lite mer detaljer att utveckla kring som om-metoden. Det ska ju helst bli en bok och en föreläsning och sen kanske ett tv-program och sådär.
Martin börjar planera för sin pension nu. Då ska han åka på turné.
Mm. Men i väntan på det så kan vi väl säga det att alla bonusfamiljer behöver hitta sin egen metod och sin egen väg och ha kärleken och barnen i centrum.
Och sin egen styrka och sin egen storhet, för att det finns en väldig styrka i att komma från olika håll också, för att då har man lärt sig olika saker och tillsammans kan man ju mycket mer då. Som en vanlig kärnfamilj, kommer bara från ett håll, då kan ju bara en sak.
Mm.
Man får hitta guldkornen och även superkrafterna i en bonusfamilj.
Absolut. Jag tror att det kan vara en fördel i många sammanhang.
Jag tänker så här, om man är på en öde ö, då vill man ju ha så många olika experter på olika saker. Man vill ha en som kan bygga hus, och man vill ha en som kan jaga mat och en som kan omvandla vatten till vin. Jesus alltså. och så kan det vara en bonusfamilj, att man kan olika saker.
Men undrar om det är så att Robinson i alla tider och i alla länder har vunnits av någon som är uppvuxen i en bonusfamilj?
Tänk jag om vet det är så. Inte. Men var han med i som vi intervjuade, Per Holknekt. Var han med i Robinson?
Nej, han var med i Big Brother.
Ja, men det är ungefär samma sak. Människor som blir som galna på en öde plats tillsammans.
Men det var ju spännande eftersom han var nybliven nykter alkoholist när han gick in i Big Brother-huset.
Mm.
Och sen blev han då ihop med en av programledarna, Victoria Tolstoy.
Nu har den här diskussionen urartat helt och hållet. Så jag ska väl bara försöka mig på en slags sammanfattning som jag brukar göra, och det gör jag alltid helt rakt upp och ner, så det blir alltid väldigt spännande för mig själv att höra vad som kommer ut genom min mun.
Ja, just det.
Men diskussionen var ju: varför älskar jag inte mina bonusbarn lika mycket som mina biologiska barn? Och vi slutade med att se det inte så, se det istället som att du älskar ditt bonusbarn mer än alla andra övriga barn i hela världen.
Strålande sammanfattning. Det är kanske din bästa någonsin.
Tror du det?
Ja.
Jag kanske ska trycka upp den på en tavla.
Gör det.
Eller brodera den på en bonad.
Mm.
Sticka den i en mössa.
Ja, efter det här finns det inte mycket mer att säga än att vi ska gå vidare i podden. Och då är det dags för föräldrabalken. Ja, det var alltså veckans diskussionsämne, och nu går vi in på årets projekt som är föräldrabalken, alltså själva lagtexten. Och vi ska börja på kapitel 4 med de 6 första paragraferna, lite förkortade.
Jag måste bara sticka emellan där med att säga att jag är så himla stolt över förra årets projekt när vi gick igenom barnkonventionen artikel efter artikel, som den nu har blivit lag. Det var inte därför den blev lag.
Jo, det
hade ju varit ännu coolare. Men det känns ändå som att det pratas överallt om barnkonventionen nu. Alla säger att den har blivit lag och man springer på den lite här och där. Så därför tycker jag att det känns bra att vi som podd var ganska först med att diskutera den.
Där gick vi ju igenom en artikel i veckan och lärde oss väldigt mycket. Så det känns som att det sitter kvar lite. Och även här i föräldrabalken så kommer du att kunna känna igen den första paragrafen som följer på rubriken adoption av ett barn. Och det är att vid alla frågor som rör adoption av ett barn ska barnets bästa ges störst vikt.
Mm.
Sen fortsätter det med att ett barn får adopteras endast om det är lämpligt. Och då ska man se till barnets behov men även den som ansöker hur lämplig den personen är, eller de personerna.
Och det har jag ju pratat om tidigare i podden, hur noga det var när mina föräldrar skulle adoptera mig. Det kom hem en liten tant och gick igenom lådorna och såg till att det var ordentligt städat överallt.
Ja,
jag vet inte om min mamma överdrev, det kanske var så att hon drog ut en låda för att se om det låg några vassa knivar där eller någonting, jag vet inte. Mm. Men det är ju inte så att man bara råkar adoptera någon, utan det är ju noggranna urvalsprocesser och undersökningar och frågor och frågeformulär. Och ibland kanske lite kränkande, men av integriteten alltså.
Och sen är det väl olika från vilket land man adopterar. Givarländerna har olika krav. Och sen blir det ju mottagarländerna har ju sina lagtexter då. Sen så är det ju även så att barnet kan få säga sitt om själva adoptionen. Men då är det i förhållande till ålder och mognad, och är det små barn då så kan de ju kanske inte ens prata.
Nej, det hade varit väldigt svårt för mig att ha en åsikt när jag var 10 månader.
Ja. Och sen är det då att den som har fyllt 18 år får också adopteras, alltså när man är vuxen, men då ska det vara en särskild anledning, och då är det det här liksom personliga förhållandet mellan den som söker och den som vill bli adopterad. Och då får man bedöma även där lämplighet, och då är det ju ett plus om den som söker faktiskt har uppfostrat den som ska adopteras. Och att det blir som att man bekräftar en relation som är motsvarar den som är mellan barn och förälder.
Mm, det är viktiga saker. Det kanske känns som att det är bara ett papper, men det blir väldigt speciellt om någon verkligen adopterar någon.
Mm. Och jag har kollat Sveriges kanske mest berömda och viktigaste vuxenadoption. Är du nyfiken på den?
Jag är inte alls nyfiken, för jag har fått höra den här berättelsen många gånger. Men
ja, minns du vad den handlar om?
Det är väl Bernadotte, antar jag.
Ja, men jag tror många inte vet det, och jag visste det inte.
Det är inte så många som lever tillsammans med dig. Så att...
Nej.
Men alla dina ex har säkert hört den här förr,
nej,
eller hur?
Detta var någonting som jag lärde mig när jag var konferensier på en sån här en kväll för boken i Varbergs teater.
Okej, så det är bara jag och
de 250 som var där. Mm. Det var i alla fall så här att Karl den 13:e, han adopterade Jean-Baptiste Bernadotte, som ju var en fransman. Och Bernadotte var då 47 år när han blev adopterad och blev då vald till tronarvinge, och det var 1810. Och sen blev han då kung Karl den 14:e Johan, och det var 1818, och sen regerade han i 26 år. Men det som är lite spännande tycker jag är att Karl den 13:e först hade adopterat en annan person, en dansk släkting som hette hertig Karl August, och han var 41 år och han skulle bli den nya tronarvingen.
Men vad hände med Karl August?
Ja, han dog inom ett år. Han fick slaganfall. Och då blev han som var då hovets chef, riksmarskalken Axel von Fersen. Det är ett roligt namn faktiskt, tycker jag. Axel von Fersen.
Var det han som sprang gatloppet?
Ja, det kan man säga. Han blev misstänkt för att ha förgiftat hertig Karl August då, tronarvingen. Och då blev han helt enkelt ihjälslagen av den här berusade folkhopen då. Han försökte gömma sig men blev utdragen igen på gatan och mer eller mindre lynchad. Och misstankarna kom lite för att man trodde att den här dansken då inte passade som kronprins och blivande kung då. Och senare så blev von Fersen och hans familj blev rent vård då.
Jaha, så man vet inte ifall han gjorde det eller inte, eller så vet man att han inte gjorde det.
Vad jag har kunnat läsa så tror man inte att han gjorde någonting sådär. Sen kan man inte heller bevisa att den här dansken dog av förgiftning eller om det var ett vanligt slaganfall. Men därför har vi då Bernadotte som kungafamilj. Det är ändå inte så jättelänge sedan, tidigt 1800-tal, det är 200 år sedan. Men det är ändå så att man kan blicka tillbaka på den tiden på något sätt.
Mm.
Sen apropå vuxenadoptioner så tycker jag det är intressant att tänka på Japan. Hur vanligt är det med vuxenadoptioner i Japan?
Ja, det är ju troligen lika vanligt som alla de gångerna som du har berättat den här historien för mig.
Ja, och vad tror du då ungefär i procent av alla adoptioner?
Om jag hade lyssnat på dig när du pratade så hade jag ju vetat det här, men ja, det kanske är 20%.
Som är vuxenadoptioner?
Jag vet inte.
Jag tror att det är 95%. Nästan alla adoptioner i Japan är vuxenadoptioner.
Coolt.
Det är lite speciellt och det beror då på att man vill säkra familjeföretaget. Man adopterar en lämplig person, nästan alltid en man, och han får även då kanske gifta sig med någon dotter. Han blir då alltså son till någon av ledarna i den här släkten och i det här familjeföretaget. Och då kan de till exempel
säga... Men vänta lite här nu, då blir det ju en slags inducerad incest. För om han blir adopterad och blir son och gifter sig med dottern, då gifter han sig med sin egen syster.
Ja, just det. Men säg att det är då en kusin. Fast eftersom han är adopterad så är det ju inte någon incest i blodet eller i DNA så, utan han blir adopterad till exempel av en bror och gifter sig med den andra broderns eller systerns dotter.
Det här är nästan värre än Game of Thrones.
Ja, just det. Där var det för någon slags incest. Men det är ju lite speciellt det där att de i Japan då kan säga att det här företaget har varit i familjens ägo och styre i 500 år.
Där snackar vi om bonusfamiljer på hög nivå.
Mm. Så är det med vuxenadoptioner och nu går vi vidare till vem som får adoptera. Och det är enligt 5 § helt enkelt den som har fyllt 18 år. Och sen 6 § att...
Vänta här lite nu, får Saga adoptera barn nu? Ja. Vi kanske inte ska berätta det för henne.
Tror du hon vill det?
Hon skulle säkert kunna adoptera någon.
Det gäller ju att bli godkänd och du sa ju det att det krävs ganska mycket för att man ska bli godkänd. Och det är så då att makar och sambor endast får adoptera gemensamt, utom när det gäller då att en make eller sambo adopterar den andra personens barn.
Mm. Men det är ju ganska bra ifall makar och sambo adopterar tillsammans, det är som att skaffa en hund liksom. Nej, men jag skaffar en hund och så tar jag hand om den, men utan, man får ju gärna vara två om man bor och lever tillsammans som tar ansvar.
Ja, och där är det ju då lite speciellt med vilka mottagarländer som godkänner till exempel samkönade par. Det är inte alla som gör det. Och ensamstående kvinnor får i vissa fall adoptera från vissa länder. Men ensamstående män, där är det väldigt, väldigt svårt. Jag vet inte om någon i Sverige har fått adoptera som ensamstående man än. Jag vet att det finns en varbergare som står i kö och har berättat om det. Han heter Patrik Nilsson och jobbar på utrikesdepartementet. Han var med i dokusåpan Villa Medusa för länge, länge sedan.
Det borde ju i och för sig diskvalificera honom till adoption att han är med i den dokusåpan.
Men han var väldigt skötsam. Han kallades pastorn. Jag vet inte om ni minns det programmet, men jag tror att han fortfarande väntar på att få adoptera som ensamstående man.
Jag vet att många länder faktiskt kräver att man ska vara gifta för att få adoptera. Så att det är lite olika som du säger.
Ja, egentligen så kan man ju se det som att visst, det kan ju vara bra att man är gift eller sambo när man adopterar, men det finns ju ingen garanti för att man sen inte skiljer sig. Och då kan det ju bli en bonusfamilj med ett adopterat barn. Det är ju ingen som kan garantera det.
När vi pratar om adoption så tänker vi kanske ofta utlandsadoption. Men jag vet många äldre människor som har blivit adopterade, dels för att papporna på den tiden knappt klarade av att ha hand om sina barn ifall deras fruar dog.
Mm.
Och sen kom det ju också mycket krigsbarn.
Ja, just det.
Och även faktiskt en del hemska fall där man ansåg att folk med handikapp, som det kunde vara att man inte kunde höra ordentligt eller prata eller så, som egentligen är handikapp som man lätt skulle kunna ha hand om ett barn. Ja. Men på den tiden så ansåg då staten att man inte kunde det, och så tvångsomhändertogs barnen och sattes i olika familjer. Så att det är, om ni börjar fråga era mor- och farföräldrar om adoption, så kan de nog berätta en hel del om att det är inte alla som bodde hos sina föräldrar förr i tiden.
Mm. Här är det så då i paragraf 6 att andra än makar och sambor får inte adoptera gemensamt. Så skulle det vara två kompisar som inte bor ihop till exempel, oavsett vad man själv definierar sig i genus, så får man inte adoptera tillsammans. Men sen står det även det här med om man ska adoptera sin sambos barn eller makemakas barn.
Mm.
Då behöver man ju den personens samtycke. Förutom i några speciella fall, till exempel om den andra maken eller sambon vistas på okänd ort, som en person liksom försvinner.
Det är svårt eller att vara sambo med någon som bevistar sig själv på okänd ort. För ja, då bor man inte tillsammans.
Nej, så det, där handlar det väl
man
mer
kan
om
vara
att
gift.
Maken eller makan har liksom försvunnit då. Men det är även psykisk sjukdom eller liknande fall. Eller om det finns synnerliga skäl, står det också då. Det är 6 paragrafen av föräldrabalken, adoptionskapitlet nummer 4. Och därmed slutar vi.
Tänker du som jag när du säger föräldrabalken på så här stor, tjock, tung balk, stål, lite rostig?
Ja, jag gjorde det i början faktiskt, men nu har jag hållit på så mycket med lagtexten så nu har det liksom bleknat lite.
Jag undrar lite, vi har inte fått några brev som direkt indikerar på ifall man får ut någonting av det här eller inte. Ibland så får vi ju brev som säger, men det där var bra eller det där var mindre bra. Men just föräldrabalken har jag inte fått ett enda brev om. Så jag är lite oroad för ifall folk liksom bara somnar in och inte hör någonting. Eller bara kanske hoppar över det.
Vi kan väl be om lite reaktioner. Nu tror jag efter att vi har pratat om faderskap och föräldraskap, de här första kapitlerna, så är nog adoption ändå lite intressant, hoppas jag.
Ja, om inte annat så kan man få höra Martins återkommande anekdoter om diverse olika saker.
Allt som inte har nämnts i podden är ju inte återkommande på det sättet.
Jag kan nog nämna 2 saker som nämndes nu som har nämnts tidigare i podden. Men podden har ju funnits så väldigt länge
ja,
nu,
så det
gör
faktiskt
ju ingenting. Nu kan man återuppleva vissa saker.
Ja, vi firar snart 1000 dagar. Och som sagt, 143 ordinarie avsnitt. Skriv gärna till oss på Instagram eller Facebook. Ni hittar oss lätt om ni söker. Och på Facebook finns även Bonusfamiljernas diskussionsgrupp.
Där kan ni fortsätta diskutera om det här med att man känner olika för olika barn, som jag kallade det. Eller som det mer korrekta var, att man känner olika för biologiska eller bonusbarn.
Mm. Nästa vecka har vi med oss Milla Nordström i Halmstad. Hon berättar om sitt projekt med kvinnofrid och om våld i nära relationer där hon själv har varit utsatt. Det kan vi nästan lova att det är en stark livsberättelse som vi har där.
Mm. Och glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt, speciellt när mannen är förkyld.
Men det kan vara härligt när man blir frisk.
Det hoppas vi på.
Hej då! Och ska vi även upprepa att Milla Nordström har en föreläsning i Halmstad på internationella kvinnodagen, alltså den 8 mars.
Ja, men det tycker jag vi kan upprepa. Upprepar du det?
Och den 8 mars i Halmstad så har Milla Nordström en föreläsning om våld i nära relationer. Gå på den, det är alldeles gratis.
Och Martin gillar gratis.
Gratis gott.